Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Idag är Brottsofferperspektivpodden i Malmö. Jag är och hälsar på hos Jeanette. Hennes dotter Therese blev skjuten till döds av Peter Mangs för... Hur länge sedan var det?
I oktober, bland annat 10 år.
Ja. Tack så mycket för att du har tagit emot mig och hämtat mig på tågstationen. Och... Jättesnällt. Vill du börja kanske med att säga någonting om vem Tess var?
Ja, Therese var väl som de flesta ungdomar på i 20-årsåldern. Hon hade precis slutat skolan och börjat arbeta och flyttat hemifrån. Och tyckte det var spännande. Visste fortfarande inte vad hon ville bli för någonting. Hon var mycket för rättvisa och mycket för... människors utsatthet, värnar väldigt mycket om människor som inte hade det lika bra som hon.
Hur gammal blev hon?
Precis fyllda 20 nästan.
Mm. När, när ni blev inslängda i mardrömmen, så hur gick det till? Hur fick ni veta vad som hade hänt?
Vi blev väckta mitt i natten av polisen som kom hem och frågade om vi var föräldrar till en flicka som hette Therese. Och när vi sa ja så skulle vi skynda oss och ta på oss och komma med till sjukhuset i Malmö. För de trodde att de hade en flicka som var vår där inne. Och de ville inte berätta varför. Utan det var bara väldigt, väldigt brått. Så vi kom iväg och de sa ingenting. Och vi sa inte någonting. Sen blev det lite barockt halva vägen för de stannade och skulle tanka bilen i Ystad. Så det blev lite sådär abort. Men väl framme på sjukhuset så stod faktiskt läkaren beredd att ta emot oss. Och sa att de hade en ung kvinna som de kom in, som de misstänkte var vår flicka, som var skjuten i huvudet. Och att vi skulle börja med att identifiera henne innan de gick vidare med information. Så vi fick ju gå in och titta om det var vår Therese. Jag kommer ihåg att jag vågade inte titta upp. Jag tittade i fotänden och den gula filten. Och sen så fick jag titta längre upp och då låg hennes hand på filten. Och jag kände igen hennes hand direkt. Det var ju Therese.
Det låter... Alltså, hur var känslan? Alltså, jag förstår att det var hemskt, men...
Alltså jag tror jag stängde av. Alltså redan när de sa att vi har en ung flicka som är svårt skadad som på sjukhuset som vi tror är flicka. Redan där tror jag att jag stängde av.
Och vad fick ni någon hjälp sen då efter det? Vad fick ni göra sen?
Nej, sen fick vi bara ringa runt till syskon och släktingar och för att... Vi förstod ju, eller vi fick ju då veta att hon var skjuten i huvudet och att plåtarna hade gått iväg till Lund. Men eftersom jag kan lite om sjukvård och så visste jag att eftersom Therese låg kvar i Malmö och inte i Lund, som är den bästa neurostället, så visste jag att det fanns ingenting att göra. Så vi fick ringa efter hennes syskon och släktingar, de närmaste som vi visste och så. Samtidigt så hade det redan gått ut i sociala medier och vad som hade hänt, att det var Therese, att hennes vänner började komma in och deras föräldrar. Och polisen kom, så vi satt ju i förhör mellan stunderna vi var inne hos Therese. Vi fick också, det blev också en husrannsakan hemma hos oss. Så jag fick följa med hem och släppa in dem och ordna för Therese djur. Therese hade ju djur, som hund och katt och... Vi fick ha någon som passade dem. Så det dygnet handlar ju mycket om bara dig. Sen så fick vi beskedet att plättarna var klara och att Therese var hjärndöd. Så då skulle vi besluta om vi skulle stänga av respiratorn eller inte. Och ja, vad ska jag säga?
Bestämma och besluta ner för.
Alltså jag fick bara i huvudet att Therese ska inte behöva ligga så här när det ändå är som det är. Så vi bestämde ju ganska snabbt att vi skulle stänga av respiratorn. Och det gjordes. Det har nog varit den längsta kvarten i hela mitt liv innan hennes hjärta slutade slå. Fruktansvärt. Alltså jag trodde aldrig skulle ta slut. Sen efteråt har jag tänkt på det, så har jag tänkt att varför hade jag så brått? Alltså vi kunde ju varit en stund till tillsammans med henne. Alltså det hade ju varit. Alltså jag är väldigt rationell och väldigt, vad gör vi nu? Hur ska vi lösa nu? Alltså idag kan jag ångra att inte jag lät henne vara kvar ett tag till så vi fick sitta hos henne.
Mm-hmm.
För att när väl respiratorn stängdes av så blev hon jättefort kall och hon blev alldeles vit och hon var inte min Therese.
Mm.
Hon var inte varm och mjuk utan det blev väldigt konstigt. Så det kan jag ångra idag. Att jag inte tog mer tid på mig.
Mm. Skulle du haft någon där som du fick prata ut med ordentligt kanske som hade sådana erfarenheter? Mm.
Det var ju liksom ingen som sa någonting till oss. Ingen. När vi gick in till Therese i rummet där hon lever och sånt så stod de och tittade på oss bara. Och det, vet vi har pratat om det efter att hennes syskon och så. Alltså det var en hemsk känsla. Alltså en jobbig känsla att de står där och tittar på oss när vi går in där. När vi gick in där. Alltså det förtog också mycket av det. Det här avskedet och det här liksom insikterna man skulle ta in och sånt. Att de stod där och tittade på oss. Så vet jag inte om de var tvungna till. Men annars var det ingen som pratade med oss. Eller ingen som. Ingen.
Men sen då, när hon var död så tog de hand om er då och guide er?
Nej, vi fick ett papper i handen om hur begravningen går till.
Uh-huh.
Så var det inte mer. Och jag vet ju inte hur vi kom hem. För vi blev ditkörda av polisen. Men jag har ju fått till mig sen att det var vår svärdotters föräldrar som körde oss hem. Sen minns jag bara att jag satt på en pall eller en stol i hallen och bara satt och tittade. Och konstigt när en Therese djur, de klättrade upp i knät på mig och så, precis som de visste vad som hade hänt. Och Therese pappa gick runt och tände ljus överallt, stannade överallt. Jättemärklig känsla. Tomt och ödsligt.
Mm.
Fruktansvärt.
Kom det hem någon så här präst eller på som grupp?
Ingenting. Och Therese kompisar på sjukhuset, de blev utkörda från sjukhuset för de tyckte inte det fanns plats för dem. Så de satte sig där nere i korridoren och helt förtvivlade. De fick inte heller någon att prata med. Så sen efter det så kom de hem till oss och vi samlades hemma hos oss i nästan 6 månader. Så tog jag dit en präst som de hade att prata med.
Och blev det liksom en begravning under den där tiden också då som ni skulle hantera?
En månad senare blev det en begravning. När rättsmedicinska lämnade ut hennes kropp. Ja. Och det var ju också lite speciellt. Liksom, för man tänker ju inte att man ska begrava sitt barn.
Nej.
Innan. Och det hade man inte pratat med henne precis om. Man hade ju tänkt på sin egen, hur det skulle vara och så här, men inte på ens barn ju. Och hon hade ju syskon, eller har syskon ju, så att det var ju mycket. Det blev ett familjebeslut som fick tas ju hos begravningsbyrån ju, att tillsammans att Therese skulle ha en grav och ligga i så att man visste var hon var någonstans. Så det var ju liksom jättemärkligt. Det enda jag visste var att Therese var inte så glad för eller glad för män ska jag inte säga, men hon var just när det gäller auktoriteter och sånt så tyckte Therese bättre om kvinnor, den lite mjukare sidan och sånt, för hon kunde ju själv aldrig bli arg. Hon blev bara ledsen eller så var hon glad. Hon kunde inte bli arg. Så det var det enda jag visste, att jag ville att det skulle vara en kvinnlig präst.
Och det, fick ni det?
Ja, det ordnade vi själv. En fantastisk. Deras vän hade ju död, mina barns vän hade ju dött ett år innan. Och då var det en fantastisk präst som jag tog kontakt med. Så hon kom ju hem till oss och var där väldigt mycket med ungdomarna. Och sen begravde Therese. Sen hade ju Therese jättemycket vänner från andra, alltså invandrare och så vidare. Och det var ju också lite där att jag vet att Therese hade velat att alla skulle komma till kyrkan oavsett religion. Och det kom. Prästen sa hon hade aldrig sett så många olika, vad man nu kallar det för, i kyrkan samtidigt.
Mm.
Som kom. Det var faktiskt
Var det en fin stund?
Ja, var det faktiskt. Det var faktiskt det. Jag kommer ihåg att man fick göra så många beslut som inte man förstod riktigt vad det var för beslut man tog. Ska ni gå in i kyrkan först och sen alla kommer, eller ska ni gå in sist när alla har kommit? Ja, hur ska jag veta det? Alltså, hur ska man veta vilket man vill när man aldrig har gjort det? Vad känns bäst? Det var jättemånga sådana konstiga beslut. Låtar och sånger och texter. Det var ju också ett tillfälle för att jag skulle fylla 50, Therese 20 och hennes bror 30.
Mm.
Så meningen var att vi skulle haft en 100-årsfest i oktober, en vecka efter hon hade dött. Och jag hade skrivit ett tal till henne som jag skulle hålla på den festen. Så det talet skulle ju läsas upp på begravningen, ville jag. Men jag kunde inte själv göra det, så prästen fick göra det. Men just det här med, ska ni gå först eller ska de gå först? Konstigt beslut.
Ja, det är jättespeciellt det här med begravningar. Jag vart ju också inslängd i det där med begravning. Och jag är lite militärisk då, men sen här, våran präst, han fick då stå utan. Vi dissekerade psalmerna, vad de stod för och betydde. Och, ja, herregud. Men det är ju en helt annan värld när man inte är van. Och sen är det ens egna barn. Och
ja, och sen kände jag på något sätt att det här är det sista vi kan göra för Therese. Då måste det bli för henne, alltså verkligen för henne, oavsett vad det kostar på. Alltså både som du säger, med texter och ord och vad det än är, så måste det vara hennes anda.
Ja, jag har faktiskt hållit på och påbörjat, för jag ville skriva, helst skulle jag vilja tv-program, men det blir väl en bok om just begravningar. För att det du säger, det är så mycket konstiga beslut.
Jättemånga konstiga beslut. Urnan, bara en sån sak, urnan.
Kommer du ihåg vad ni hade för urna?
Knallrosa.
En rosa? Mm.
Knallrosa var det.
Vi hade en vit, fast en komposterbar, en sån här som skulle lösas upp fortare i jorden.
Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag vet bara att den skulle vara knallrosa. Mm. Och idag kan jag tänka efteråt att det har vi inget kort på, men när vi skulle jordfästa Therese, så i kyrkan hade de ställt den här urnan på en pedestal mitt i gången när man kommer in. Och det var ju ingenting då, inga blommor, inga ljus, ingenting sånt. Men solen lös in genom fönstret, så det blev sånt vackert sken. Alltså det är lite så jag tänker, om man får titta på det ibland, att det ändå blev bra, vissa saker som jag fasade för. Jordfästning var ju en sån sak. Ett stort svart hål i marken och så. Och prästen lovade, du kommer inte säga något hål, du kommer inte säga någonting. Det kommer bara grönt och du kommer inte säga någonting annat. Och då gjorde jag inte heller, jag såg inget hål. Alltså jag tyckte bara känslan att hon ska ner i ett svart hål.
Ja, man ryser.
Mm.
Vad heter det här var ju ett, också ett sånt här, om man kallar det, medialt fall. med mycket media, mycket skriverier och artiklar. Och hur har du upplevt den biten?
Först blev jag så förvånad för att det hade vi inte förstått att det skulle vara av intresse på det sättet. Vi såg ju på natten att det kom upp 20-årig ung kvinna skjuten i Malmö och så här, men det, ja, sånt händer ju ibland att det står sådana. Det tänker man inte så mycket på bakgrunden ju. Men vi hann ju inte mer än hem från sjukhuset, så ringde Aftonbladet. Och jag tänkte inte så mycket på det då, mer än att de ville ha en intervju. Och jag kommer inte ihåg, det var jag som svarade, eller Therese de Jombro. Men att det, liksom, det här måste vi fundera på, det här måste vi prata om i familjen. För vi har alltid varit mycket så, vi pratar i familjen, vi bestämmer saker tillsammans. För att det ska kännas rätt och bra för alla. Och så bestämde vi att de kommer att skriva om det här oavsett vad vi tycker och tänker. Oavsett vad. Och då har vi ingen chans att försvara oss. Vi har ingen chans att kommentera eller dementera. Vi har ingen styrning. Så det var så första tanken blev, att vi kommer att säga ja till en intervju. Men inte hemma hos oss, utan vi skulle träffas på platsen där Therese dog. Eller där hon blev skjuten dagen efter. Och så fick de ha sin intervju där. Sen trodde vi att det skulle liksom inte bli mer. Utan vi tänkte att det är så. Sen är det bra. Men så blev det ju inte. Och där är nog den enda gången jag, eller enda gången, men det är en av de rätta sakerna vi gjorde, tror jag, att vi tog makten över skriverierna.
Känner ni att ni har fått behållt makten sen? Alltså att ni har kunnat fått information och korrigera texten?
I stort sett så tycker jag faktiskt att vi har kunnat det. Det har varit någon enstaka som inte har respekterat det, som har tyckt att ja, men då har jag uttalat det en gång, så då är det liksom allmänt frosseri. Mm. Men de flesta har faktiskt respekterat det. Det har de gjort.
Det har väl kommit några böcker och sånt om själva mödan och sånt här. Och, hur känner du för det?
Joakim Palmqvist är ju journalist på Sydsvenskan som har skrivit de här böckerna, eller den ena boken. Och han har alltid visat jättestor respekt för mig. Han har alltid berättat saker, talat om saker, frågat vad jag tycker och tänker. Och det är all heder till han för det. Och sen är det ju Gardell har skrivit en bok ju. Nu ska jag säga det också, att jag har inte läst någon av böckerna. Och Gardell, han var också hemma hos mig och pratade om vad han skulle skriva och berätta och så vidare. Så att jag kan liksom inte tycka annat att de har gjort så gott de kan. Och de andra, det är väl två till, tror jag, som har skrivit sina böcker. För jag måste ju också förstå någonstans att det här är ett intresse för allmänheten, även om jag har svårt för att förstå varför han är så intressant. Jag kan inte förstå det. Mm. Men någonstans måste jag ju inse det. Och kan jag någonstans vara med, så vill jag det.
Mm. Jag kan säga det till de som lyssnar nu, att om de hör lite dunkande ljud här och där, så håller de på att renovera det här utanför. Så det är det ni hör. Det är inte vi som sitter och hoppar omkring här inne. Ja. Men som sagt, det har ju varit mycket media, böcker, tv. Men i det stora hela har ni känt er respekterade.
Ja, det tycker jag. Ja. Men jag tror också kanske att det är för att jag var väldigt tydlig väldigt tidigt om vad jag ville prata om och inte prata om. Jag har alltid krävt att få läsa innan det har släppts.
Jag vet inte om du vill prata om det, men GVs mord...
Ja, det var jag inte så glad över.
Nej.
Nej.
Den där produktionen, den var jag också lite i luvorna på. För de hörde ju av sig till mig om att de gjorde inspelningen. Mm. Sen var vi inte så sams, men vi blev sams till slut. Men du fick inte ens veta om det, va?
Jo, jag fick veta att de skulle göra den. Det fick jag, men jag fick inte höra någonting om den, eller vad den skulle innehålla, eller vad som skulle sägas, eller någonting. Och nu efteråt kan jag tänka att det var också en sån grej som jag skulle tagit makten åt själv, att jag ville veta.
Mm.
För att det var ju mycket sakfel och uttalande som jag tyckte var helt fel, som jag ju också påtalade.
Mm.
Och Gavi gick ut och hade en ursäkt till mig, men
men det är väl sånt som jag tycker man hör lite olika. Mm. För media är ju på gott och ont. Och för det mesta så tror jag att det är på gott för de flesta av oss.
Mm.
Men ibland så blir det så här tokigt att man glömmer bort att vi finns på riktigt.
Ja.
Och det skinner igenom lite här och där.
Och sen kanske vi också är känsliga för att han uttalar Therese namn fel. Gör ju att jag, alltså där går min känslighet igång. Liksom, att han kan inte ens säga hennes namn rätt liksom.
Mm.
Så det är ju sant som du säger, att att de glömmer nog bort att vi faktiskt är levande människor bakom.
Mm. Er relation då till utredning och polisen och rättegångar, funderar jag på, hur har det varit?
Ja, jag tror vi har haft tur i det mesta, om man nu får lov att uttrycka sig så i en sån här sak. Men vi fick ju redan från början en kontaktperson på polisen, som var två stycken fick vi, som var jättebra. De kunde ju inte berätta någonting av utredningstekniska skäl naturligtvis, vilket var tufft, hårt och jättejobbigt att leva med. För jag var livrädd att hennes mord skulle glömmas bort, att det någonstans skulle försvinna, så att ja, hon blev liggande i sin låda någonstans. För det händer ju om de inte får tag i någonting. För det här var ju ett väldigt speciellt fall. Det var ingen som förstod vad det var som hade hänt. Och man trodde det var gängrelaterat i början. Och det var väldigt, väldigt oklart. Men han var, den ena av dem var den som jag hade med. Han var, jag kunde bara ringa till honom och säga att jag var ledsen eller frustrerad eller orolig. Så sa han, ska jag komma? Och så sa jag, ja, så kom han. Och så sa han, nej, det behövs inte, bara säga någonting bra till mig. Och så pratade han bra till mig. Och så var det bra. Mm. En tid. Han var fantastiskt bra. Jag tyckte det. För där är också det här att man måste försöka förstå saker också i det här. Man kan inte bara, som jag upplever det ibland, att man kräver saker för att man är i en utsatt situation. Men man måste också förstå varför. Jag ville ju hellre att de skulle gripa någon som de hade bra bevis för, som blev dömd, än att man bara gjorde någonting som inte var rätt och den hade blivit fel.
Mm.
För mig var det jätteviktigt att samhället fick sätta straffet på honom. Jätteviktigt. Men det var jobbiga månader. Det var år.
Var ni med under rättegången?
Ja, det var vi allihopa. För jag tror att det är en led i läkningen och processen att kunna leva vidare. Men det var ju också oförklarliga saker som hände och jobbiga saker. Han satt ju, det vet ni ju alla, han satt ju och höll fingrarna i öronen och svarade inte på tilltal och var allmänt nonchalant och så här. Och det var ju också svårt att förstå att hur kan du sitta där när vi är här? För vad du har gjort. Och inte ens titta på oss. Inte ens visa respekt. Det var också svårt att förstå.
Fick ni något stöd? Och var det någon som berättade för er hur det fungerar i rättegången? Och fick ni lunch? Och var det någon som tog hand om er?
Nej, det var ju så här. I och med att det var så stort mål och det var så många inblandade, så blev vi inbjudna till tingsrätten innan rättegången kom och blev vi rundvisade och informerade om hur det går till. Så den informationen fick vi till oss. Var vi skulle gå och var vi skulle sitta och så vidare och sånt. Så det kändes ju tryggt ju. Men sen själva rättegångsdagarna, vilket ju var ganska länge ju, i olika omgångar. Alltså, vi fick ju inte någon mat. Vi fick ingen. Vi bodde på Österlen. Vi hade ju 10 mil hit till Malmö där rättegången var. Vi fick ta ledigt från jobb. Vi hade egen firma, vilket man inte kan ta ledigt ifrån och så vidare. Så, men det var det ju ingen som brydde sig om. Ja.
Mm.
Det är ju ingen rättighet att få vara med på rättegången. Ja. Vilket, där kan jag tycka är helt fel. Alltså, om du ska vittna så får du betalt. Du får ju få arbetsförlust, eller vad heter det, inkomstförlust från ditt arbete. Ja. Varför får inte vi dig som är offer i det här, eller drabbade vill jag ju hellre kalla det för.
Mm.
Alltså för mig är det ju självklart, och det borde ligga i samhällets intresse också, att har man varit utsatt för något, det är bra att vara med på rättegången.
Mm.
Det är nyttigt, även om det är fruktansvärt att sitta där. Det är min tro.
Blev du sjukskriven efter när du blev inslängd i mardrömmen och...
Nej, det var så att jag hade precis slutat mitt arbete i september och blivit familjehem, och jag skulle börja läsa, så jag jobbade inte just då. Och sen min man, Therese pappa, hade ju egen firma, och den kan man inte sjukskriva sig från. Och Therese storbror jobbade ju där också, så de fick ju jobba från dag två.
Oj då.
Mm. Sen Therese lillebror, eller andra storbror, han lillebror, så bara får kalla alltid han för lillebror. Han jobbade och sjukskrev sig. De två stivarna var väldigt nära, de var ju bästa vänner. Och han tog ju detta fruktansvärt hårt, ja, det gjorde vi ju alla. Men vi är olika hur man tar saker och ting. Han var sjukskriven i 3 månader och sen sa de att det fick vara nog. Nu fick han börja jobba. Det räckte.
Mm.
Så nej, någon hjälp fick vi aldrig.
Så du har inte blivit erbjuden någon rehabilitering som anhörig eller mamma? Eller?
Ingenting, inte någon av oss. Inte någonting. Jag har påtalat det i Malmö på, nu har jag glömt vad det heter, centrumet där man kan gå istället för brottsjour. Jag har ju varit och frågat dem efteråt och hur det fungerar. Men eftersom mordet skedde i Malmö och vi bodde i Ystad, så ingick inte vi i deras det här kallelsen till samtal som alla fick som blev drabbade av mangs.
Ja, så det var liksom gränser på sånt också. Mm.
Och eftersom mordet inte skedde i Ystad, eller på Österlen där vi bodde, var det ju ingen där som tog sig an oss.
Mm. Hamnade mellan två stolar.
Mm. Vilket är för mig jättemärkligt.
Mm.
Men så var det. Så att vi fick ju själv söka hjälp, ju, vi som behövde det i familjen.
Det låter så hemskt på något vis, tycker jag, att man inte liksom blir uppfångad.
Mm. Nej, vi fick ingenting. Det var en polis och brottssamordnare som ringde mig, jag tror det var 2 veckor efter, och berättade om de här ideella grupperna som fanns då, som man kunde söka stöd i. Men just då var ju inte jag alls när hon ringde. Så hon skickade mig ett brev med information och sitt visitkort.
Mm.
Och det plockade jag ju fram sen efter 3-4 veckor någonting sånt, jag minns inte. Men...
Therese lägenhet, fick ni ta hand om den eller?
Ja, det fick vi.
Ja.
Hon hade ju en köplägenhet här inne i Malmö. Och det var ju ett mäckel med det ju. Eftersom det var en bostadsrätt. Vad vi skulle göra. Och...
Just det här med liksom när man ska ta hand om sina käras saker och allting. Och...
Det
tycker jag verkar väldigt svårt. Jag har fortfarande Englas rum stående som det var liksom.
Mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vi tog det ju pö om pö. Alltså, man är ju föränderlig som människa. Och jag var ju tvungen att ta hand om det till slut ju, på ett eller annat sätt. Ju. Men det fick ju ske bitvis. Alltså, när man kände att nu var det klart, nu kunde jag ta det. Nu var det klart, nu kunde jag ta det.
Hur mådde du under den där tiden?
Alltså för mig är det ju så att när jag tänker tillbaka, så det första året satt man ju bara i en bubbla, en glasbubbla. Alltså man visste ju varken vad som var uppen eller ut eller in, eller paralyserad mer eller mindre liksom. Inte, inga initiativ. Sen efter ett år så tyckte jag mer livet började trampa på liksom, att hallå, nu känslorna började komma ikapp, och medvetandet och tankarna. Och andra året var ju nästan det tuffaste, tyckte jag. Och tredje året sen, då var det ju fortfarande kvar, men det mildrades ju. Jag grät ju inte varenda gång jag pratade om Therese. Jag grät inte varenda gång när någonting kom upp. Och jag kunde gå på stan utan att behöva avbryta och åka hem för att det var så hemskt. Det kom någon lukt som påminner om Therese, eller man såg någon som gick som hon. Alltså, så var det ju de första åren ju. Att man, jag kunde inte passera ställen där jag visste att jag hade träffat henne. Jag såg ju henne gående. Så. Ja.
Nu har det ju snart gått 10 år då. Mm. Känner du liksom att det förändrar sig, sorgen?
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Nu har det ju snart gått 10 år då. Mm. Känner du liksom att det förändrar sig, sorgen? Eller?
Ja, det gör det. Absolut gör den ju det. Den är inte så närvarande längre. Den står ju inte och stampar på mig hela tiden. Men jag måste sätta av stunder. Medvetna stunder där jag måste få lov att använda min sorg. För att den, annars växer den.
Mm.
Den är inte så spontan som den var innan. Utom kanske ibland när jag träffar som min svärdotter som har känt här sedan hon var 8 år. Vi kan ju gråta när vi tittar på varandra ibland när det är någonting och så. Ja. Alltså det är, men det är ju gemenskap ju som vi har. Ja.
Är det saknaden som kommer fram då eller?
Ja, det är ju när det händer saker som liksom, så kan vi bara titta på varandra så förstår vi vad vi tänker liksom. Vi vet att vad det handlar om liksom. Mm. Så nu känner jag ju det liksom, att det kommer ju. Och Therese pojkvän har jag inte träffat något på jättelänge. Både han och jag sa sist vi såg också att det är tufft att träffas.
För då kommer alla då känslorna. Kommer,
då kommer allting. Varför?
Jag känner igen mycket av det du säger så här. Jag brukar ju försöka ha på Engla så här när de fyller 20 att jag tar hem familjen och sånt där. Och man vill ju så gärna göra det. Samtidigt så är det ju svårt för att det blir så känslosamt.
Mm.
Men det är väl skönt också på något vis att kunna vara i de känslorna också.
Ja, det tycker jag. Och skulle jag inte ha dem då. Då kan man ju fundera på om Therese har funnits.
Ja.
Alltså lite grann kan jag tycka. För att vi får ju inga nya minnen. Vi får ju inga... Therese var bara 20. Alltså hon blev inte, hon var ju inte färdig. Alltså hon var ju inte färdigväxt så att säga.
Mm.
Så jag vet ju inte vad hon hade tänkt och tyckt idag. Och var hon hade stött. Så därför tycker jag... Nej, jag tycker inte att det är viktigt att... Fortfarande så jag minnas.
Mm.
Det tror jag. Man får inte glömma. Tror inte jag.
Nej, jag tror också det är jätteviktigt.
Mm. Så Sen så händer det ju saker för oss i livet. Ju. Vi, Therese har ju fått syskonbarn och hon är inte med. Och vad hade hon tyckt och tänkt och vad hade hon sagt? Therese tyckte väldigt mycket. Och många saker. Ja, man ska vilja berätta för henne.
Så du har blivit farmor?
Alltså det hade jag redan blivit när Therese dog. Alltså hon... Therese storbror fick en flicka i juni som Therese dog i oktober. Mm. Så hon var bara 4 månader. Och i augusti samma år så gifte de sig och döpte Lilly. Och Therese var Törna och gudmor, eller fader som man säger, på det bröllopet i augusti. Och det bröllopet och det dopet skedde ju hemma i... Therese storbrors trädgård. 2 år efter så fick de ett barn till. Och det dopet är också i den trädgården. Och det var så hemskt. Ja, det var glädje naturligtvis. Men också kom ju alla ihåg hur det hade varit 2 år tidigare.
Mm. De saknas oss hela tiden.
Mm. Hela tiden. Så är det.
Både du och jag lever ju med mord och ska göra det resten av våra liv. Hur tror du framtiden liksom, tror du att den kommer vara ungefär som nu eller?
För mig menar du, för oss? Ja, det tror jag det kommer att vara. Therese storbror sa en gång att det här drabbar oss 2 generationer framåt.
Mm.
Vi kommer att få leva med detta i 2 generationer framåt. Och det tror jag är sant. För deras barn är ju mycket väl medvetna om döden. Och att människor dör. De är ju, följer med till Therese grav. Och de är ju små så de mest springer och liksom när de kommer dit att hej Therese, nu kommer vi. Och pussar hennes sten när hon har ett foto på henne. Och, alltså de är ju så medvetna om döden. Och det kommer de ju växa upp med.
Mm.
Att för oss är ju inte döden något konstigt längre. För oss är ju döden... Den bär vi med oss.
Mm.
Mm.
Är det något mer som du tänker som du skulle vilja berätta om? Som du tänker... Någon erfarenhet i den här mardrömmen? Eller som du vill dela med dig av? Eller? Något tips till andra anhöriga som blir inslängd i samma mardröm?
Det är så svårt för att vi är så olika som människor liksom. Och nu har jag inte så mycket negativt heller med när det gäller media eller polis eller sjukvården. Var ju, ja, det var ju katastrof tycker jag. Men jag har ju inte så mycket negativt egentligen som jag kan bära, som jag har burit med mig när det gäller mig själv. Men det jag tänker på är att om någon i ens omgivning drabbas så där skulle jag vilja ge ett råd att vara inte så rädda för oss, för det är inte farligt att gråta, det är inte farligt att bara titta, det finns inga ord i detta, det finns ingenting som du kan säga till mig som gör saker blir bättre, men däremot kan du titta på mig och visa att du vet. Det räcker. Man behöver inte göra så mycket. Men just att låtsas att man är osynlig eller inte våga prata med, det gör mer ont än om du hade tittat på mig.
Mm, det låter som kloka ord att skicka med.
Mm.
Då vill jag tacka att du har tagit emot mig här och berättat hur det har varit för dig att leva med mord.
Tuska, tack för att du kom, Karina. Jag är tacksam.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too.
Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.